Det globala väderfenomenet El Niño har nu satt igång och väntas göra år 2024 till ett rekordhett år. Redan nu kämpar till exempel Sydeuropa med extrem hetta och torka, medan hundratals skrämmande stora skogsbränder rasar i Kanada och fyller bland annat New York med tjock gul rök. Det ser ut som scener ur Blade Runner eller någon annan science fiction film. Så har den dystopiska framtiden hunnit ikapp oss, är klimatkatastrofen nu här? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Svenska Yles vetenskapsredaktör och väderguru Markus Rosenlund. Välkommen.
Hejsan, hejsan.
Amerikanska forskare säger alltså nu att det här globala väderfenomenet El Niño har satt igång igen. Men hur stor sak är det här för klimatet och vädret i världen?
No, mycket större än så här blir det ju inte. Alltså El Niño är planeten jordens största enskilda vädermotor som har potentialen att, ska vi säga, fälla väldigt många dominobrickor som fäller i sin tur väldigt många andra dominobrickor. Så det är nog på många håll i världen som man håller andan nu. Jag menar, det här med att det nu brinner i Kanada, det här är de facto typiskt för ett El Niño-år. Det brukar höra till alltså att det är varmt och torrt. I och för sig det brukar hända senare på vintern huvudsakligen. Det är liksom,
det är tidigt nu.
Det är överhuvudtaget tidigt. Alltså. Den här El Niño nu, den har kommit igång ovanligt tidigt.
Ja.
Och hela det här maskineriet, det kallas alltså ENSO, El Niño Southern Oscillation. Så det har annars också haft lite konstiga saker för sig de senaste åren. Vi kommer ju liksom direkt från en väldigt lång och utdragen La Niña, alltså motsatsen till El Niño, det här när utvattnet i Stilla havet är kallare där, vet du, där mot den amerikanska kusten. Och den höll på i 3 år. Sånt händer väldigt sällan.
Okej, okay. Men för att alla ska hänga med, förklara nu alltså El Niño. Du talar om ett stort väderfenomen som kan få liksom följder för hela klimatet och världen och vädret och allting. Men, men hur funkar det?
Nåja, som sagt, El Niño Southern Oscillation eller ENSO. Vi delar alltså in det i 2 delar. El Niño, den lilla pojken efter Jesusbarnet. Det är alltså ett klimatfenomen som uppstår när de ostliga passadvindarna i Stilla havet försvagas eller byter riktning och börjar pressa varmt ytvatten österut mot Amerika. Och det här påverkar sen väder och klimat på hela planeten på ett eller annat sätt. Och sen har vi då den andra biten av det här pusslet, La Niña. Den kylar alltså i sin tur ner samma ytvatten och i princip också planeten. De här 3 åren av La Niña har varit på det viset bra att den har gett oss ett litet uppehåll i uppvärmningen. Uppvärmningen har kanske haft en lite långsammare takt.
Just det.
För alltså vad El Niño gör i ett nötskal, alltså den ökar uppvällningen av varmluft från ekvatorn som sen sprider sig mot polerna, både norrut och söderut, vilket får växthuseffekten att bli starkare, så det ökar på uppvärmningen.
Så nu när El Niño sätter igång, så det är liksom gasen i botten för klimatkrisen?
Ja, det finns nog den risken. Vi hade 1997-98 var det visst som vi hade en otroligt stark El Niño. Och den gav då alltså en sån otrolig peak i den globala medeltemperaturen, vet du, den satt upp ribban väldigt högt, den höjde på värmerekordet rejält, och sen kunde klimatskeptikerna i årtionden efteråt säga att titta nu, inte hade höjts någonting, det har varit liksom lägre än det hela vägen här. Men ja, det finns nog en väldigt stark risk för att det blir kanske till och med ännu värre nu.
Det att den startar nu redan, sätter så här tidigt igång, vad kan det få för följder?
No, forskarna säger att det att den har startat så pass tidigt helt enkelt ger den en chans att växa till sig. Så den kan bli starkare än normalt helt enkelt. Och det här är oroväckande, inte minst till exempel för Indien. Vi hade en stark El Niño 2015-2016 också, och då var det svår hungersnöd i Indien till exempel. För alltså monsunen påverkas av den. Monsunen kan försvagas eller förskjutas eller till och med utebli. Och det bor ju över 1,5 miljard människor där inom det område som är direkt beroende av nederbörden som det ger. Plus att det också kommer att ha sannolikt ekonomiska följder för USA till exempel. Alltså en stark El Niño tenderar att föra med sig kraftiga regn och mudslides, alltså jordskred i södra delen av USA. Så att det har alltså beräknats att en sån här stark El Niño kan kosta till exempel den amerikanska ekonomin flera triljoner dollar. Alltså det blir helt enkelt dyrt, alla de här extrema väderfenomenen som uppstår. Så.
Och man kan inte helt liksom förutse exakt hur den där effekten blir på olika ställen i världen, men man kan räkna med olika former av extremväder.
Ja, man kan räkna med att sannolikheten för att vissa sorters extrema väderfenomen uppträder blir högre. Till exempel Australien och överhuvudtaget den här västra delen av Stilla havet, så kan räkna med Indonesien, vet du, de här områdena, Australien kan räkna med betydligt mindre nederbörden än vanligt. Så Australien kan sannolikt räkna igen med torka och med häftiga bränder där sen i sin tur.
Nu jag tänker här på oss här i Norden, vi brukar ju komma lättare undan när det gäller extremväder än många andra ställen, men till exempel här i Finland väntas nu den här veckan en exceptionellt tidig och het värmebölja dra in över landet och temperaturen kan kanske till och med stiga till plus 30 grader. Är det här liksom på något sätt försmak av vad som väntar oss när El Niño också når oss här i Norden och sätter igång tidigare än vanligt?
Ja. Det här med Finland och El Niños effekter, så det är en lite knepig fråga. Överhuvudtaget norra Europas läge i en El Niño är sådär lite luddig. Alltså, en så cykeln El Niño, La Niña inverkar också på Finlands väder, men de här eventuella effekterna är lite mer indirekta. Det är svårt att sätta exakt fingret på dem. Det, som sagt, det är en sorts global dominoeffekt. Mm. Och Finlands dominobricka står så pass långt bak i den här köna av brickor. Men andra sidan, alltså 98, kommer jag ihåg att vi hade en väldigt, väldigt varm sommar också här i Finland. Jag minns den som en otroligt het och torr sommar. Men det ser ju ut, alltså alla prognosmodellerna som de här stora instituten levererar har ju redan länge pekat på en ovanligt varm sommar, varm och torr sommar här. Och det har nog delvis också att göra med El Niño, för alltså det här El Niño-fenomenet skapar till exempel ett starkt högtryck upp över norra Stilla havet, och det här får liksom den här jetströmmen som också för med sig vårt väder, det får den att göra en sån här stor lov norrut. Det tvingar in den på en viss sorts bana som kan leda till då att vi får ett starkt högtryck eventuellt här som sen påverkar vårt väder. Sannolikheten är alltså att det blir en ganska het och torr sommar här nu igen. Så.
Men jag funderar just när du talar om den här liksom El Niños, liksom den här dominoeffekten som den skapar, att hur snabbt kan man börja märka av liksom de här effekterna av El Niño om det nu har satt igång, så när börjar vi kanske liksom, är det nu i slutet av sommaren så vi kan börja liksom märka sådana effekter? Går det att säga?
Det är svårt att säga exakt hur, men jag menar amerikanerna och kanadensarna märker ju redan av de här följderna.
Ja, och redan nu, jag menar, förrän El Niño har ens hunnit slå till ordentligt, så kämpar ju Sydeuropa med extremhetta och torka, det har vi sett här under våren. Och Kanada kämpar mot sina hundratals stora skogsbränder som nu rasar runt om i landet. Över 4 miljoner hektar skog har redan förstörts, så 10 000-tals människor har tvingats lämna sina hem och fly undan lågorna. Mm. Är det här liksom en direkt följd av klimatuppvärmningen och del av det här dominoeffekten som El Niño sätter igång?
Alltså tidigare skulle man ju ha sagt att man kan inte koppla en enskild sommars väder till den globala uppvärmningen. Man kan bara säga att sannolikheten för att såna extrema väderfenomen blir vanligare ökar. Men nu är de flesta experter redan överens om att nu kan vi säga att ja, de här bränderna i Kanada är ett exempel på en effekt från den globala uppvärmningen. Jag menar El Niño och den globala uppvärmningen, det är ju liksom, det är en sån här two-way street som amerikanen säger. De påverkar varandra i båda riktningarna alltså. Mm. När det är en stark El Niño på gång så då påverkar det till exempel när havsvattnet blir varmare så påverkar det oceanernas förmåga att ta upp koldioxid från luften. Så det liksom rubbar dessutom den här globala kolcykeln. Så El Niño gör den globala uppvärmningen svårare på det sättet. Och sen den globala uppvärmningen i sin tur så sägs öka på frekvensen och styrkan hos de här El Niño.
Så det är liksom en ond cirkel?
Det är lite en sån här ond spiral, av återkopplingar som spelar mot varandra. Ja.
No, de här skogsbränderna i Kanada, de har ju nu vuxit sig så stora att den här röken sprider sig över stora delar av USA. Till exempel New York har fyllts med tjockfarlig gul rök och nyheterna av mitt sommarflöde har fyllts av rätt så här dramatiska bilder. Det ser just precis ut som det skulle vara från Blade Runner eller någon annan liknande film. Och kan alltså också vi drabbas av sån här rökridå som vi nu ser i USA?
Inte från Kanada, nej. Mm. Alltså det är ändå så pass långt borta. Den här röken hinner skingras ganska mycket ändå. Den kan ju komma hit och den kommer säkert vissa slöjor av den hit också, men de är så pass högt uppe att det påverkar knappast vårt liv värst mycket. Men jag menar, vi har ju hela den stora taigan här öster om oss, hela den ryska barskogsbälte som vi själva ingår i dessutom. Så det är också en blivande kolsänka som har förvandlats till kolkälla. Alltså, den kommer också att börja brinna förr eller senare om det här fortsätter. Så.
Då är det mycket värre ur vårt perspektiv. Men vädret blir allt hetare, haven blir allt varmare, skogsbränderna blir allt större och vanligare, och torkan allt värre. Luften i storstäder blir allt sämre. Har den dystopiska framtiden hunnit ikapp och så är liksom klimatkatastrofen här?
No, det var någon som beskrev det hela som så att, vet du, det är lite som början på tredje världskriget, att stormakterna har förklarat krig mot varandra och att de har redan tryckt på knappen. Missilerna är på väg. Några enstaka har redan detonerat, men alla övriga är ännu i luften. Och vi är alltså i det skedet nu där vi ännu hinner skicka det här kommandot till de här missilerna i luften att explodera inte. Vänd om, gör inte. Så en viss skada är redan skedd, men
loppet är inte kört.
Men loppet är inte ännu helt kört. Men ju flera år det går utan att vi egentligen inte gör någonting. Det här klimatavtalet från Paris har ju konstaterat mer eller mindre vara liksom dead on arrival, så att säga. Det händer ingenting med det. Vi har inte råd med den sortens att sitta och tvinna tummarna, vet du, när det här pågår. Varenda minut är värdefull. Vi måste liksom ta vara på tiden och nu se till att få den här kursen ändrad medan ännu tid finns för det.
Mm. Men tror du liksom att nu när El Niño kommer tillbaka igen och gör liksom extremväder och klimatförändringen tydligare för oss, men det blir tydligare konsekvenser, tror du att det kan fungera som en veckaklocka?
Ja, helt säkert. Alltså det har redan nog sagts att framförallt amerikanerna kan vakna upp lite extra. Wake up and smell the coffee, som de säger där borta. Alltså de här bilderna från New York och från den amerikanska östkusten med just de här Blade Runner-scenerna. Det är helt på riktigt, helt som från Blade Runner 2049, den där
nya versionen.
Den är fullkomligt samma kulör på. Det kan nog få alltså många att haja till och liksom kanske till och med göra någonting åt saken. Så vi ska hoppas på det åtminstone, att det väcker folk till vad som är på väg att ske.
Mm. Vi får hoppas det. Tack Markus Rosenlund för att du kom hit.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Ami Lassila är producent och Anne Heikkilä skötte tekniken. Fortsätt lyssna på oss och favoritmarkera oss på arenan så missar du inte ett enda av våra avsnitt.